President Monson, we love, honor, and sustain you. This historically significant announcement with respect to missionary service is inspiring. I can remember
det historiska tillkännagivandet om att tjäna som missionär är inspirerande. Jag kommer ihåg glädjen år 1960 när åldern för unga mäns tjänande sänktes från 20 år till 19. Jag kom till den brittiska missionen som en nykallad 20-åring. Den första 19-åringen i vår mission var äldste Jeffrey R. Holland. En otrolig förstärkning. Han var några månader yngre än 20. Och sen under ett år så kom många fler 19-åringar. De var lydiga och trofasta missionärer och arbetet gick framåt. Jag är säker på att en ännu större skörd kommer att fås nu när rättfärdiga, villiga missionärer uppfyller frälsarens bud att predika hans evangelium. Jag tycker att ni i den uppväxande generationen är bättre förberedda än någon tidigare generation. Er kännedom om skrifterna är speciellt imponerande. Men utmaningarna som er generation står inför när ni förbereder liknar de som alla kyrkans medlemmar står inför. Vi är alla medvetna om att kulturen i större delen av världen är inte riktigt den som behövs för att uppmuntra rättfärdighet och andlighet. I Mormons bok så var han så bekymrad över orättfärdigheten och bristen på hängivenhet så att han avgick som överdomare och la all sin energi på fretiska ämbetet. Och en av de mest djupsinniga verserna är: om ni har upplevt en hjärtas förändring så vill jag fråga, har ni den känslan nu? Lokala ledare världen över rapporterar att som helhet av kyrkans medlemmar, särskilt våra ungdomar, aldrig varit starkare. Men de nämner alltid två saker som oroar dem. För den första prövningen som den ökande orättfärdigheten i världen utgör och för den andra den apati och brist på hängivenhet som en del medlemmar visar. Och de söker råd om hur de kan hjälpa medlemmarna att följa frälsaren och uppnå en djup och varaktig omvändelse. Frågan, har ni den känslan nu, ekar från forna tider och på grund av allt vi har fått under den här tidsutdelningen och däribland återställelsen av Jesu Kristi evangelium i dess helhet, utgjuten av andliga gåvor och himlens obestridliga välsignelser, har Almas uppmaning aldrig varit mer aktuell. Strax efter det att Ezra Taft Benson kallades som apostel 1943 gav president George Albert Smith honom rådet: din mission är att varna folket på ett så vänligt sätt som möjligt att om omvändelse är det enda universalmedlet mot den här världens sjukdomar. Och de orden sades mitt under det andra världskrigets brinnande konflikt. Idag sker det moraliska förfallet allt snabbare. Och en framstående författare sa nyligen: alla vet att kulturen är giftig och ingen tror att det kommer att förändras. Det ständiga bombardemanget av våld och omoral i musik, underhållning, konst och annan media är utan motstycke i vår dagliga kultur. Det beskrevs på ett dramatiskt sätt av en mycket respekterad baptistteolog när han sa: hela civilisationens andliga immunsystem är skadat. Det är inte överraskande att en del i kyrkan känner att de inte kan svara på Almas fråga med ett rungande ja. De har inte den känslan nu. De känner att de befinner sig i en andlig torka. Andra är ilskna, sårade eller besvikna. Om det beskriver dig är det viktigt att utvärdera varför du inte har den känslan nu. Många som befinner sig i andlig torka och saknar hängivenhet har inte nödvändigtvis varit inblandade i större synder eller överträdelser, men de har fattat okloka beslut. En del håller inte sina heliga förbund som de bör. Andra lägger ner mer energi på en mindre viktig kamp. Och en del låter kulturella eller politiska åsikter försvaga lojaliteten mot Jesu Kristi evangelium. En del har fördjupat sig i material på internet som förstorar, överdriver och ibland diktar upp brister hos tidiga ledare i kyrkan. Sen så drar de felaktiga slutsatser som kan påverka deras vittnesbörd. De som har fattat sådana beslut kan omvända sig och förnya sin andlighet. Vi måste fördjupa oss i skrifterna för att vi ska få tillräcklig andlig näring. Guds ord inspirerar till hängivenhet och är som en helande salva på sårade känslor, ilska eller besvikelser. När vår hängivenhet minskar av någon anledning är en del av lösningen omvändelse. Hängivenhet och omvändelse hör ihop. C.S. Lewis, den strävande sakliga kristna författaren, beskrev det här på ett slående sätt. Han framhöll att kristendomen ber folk att omvända sig och utlova förlåtelse. Men tills folket vet och känner att de behöver förlåtelse så tar de inte åt sig av kristendomen. Han sa, när man vet att man är sjuk, då lyssnar man på läkaren. Profeten Joseph Smith påpekade att innan du döpte dig så stod du på neutral mark mellan gott och ont. Men när du blev medlem i den här kyrkan förpliktigade du dig att tjäna Gud. Och när du gjorde detta så lämnade du neutral mark och du kan aldrig komma tillbaka till den. Han rådde oss att aldrig överge vår Herre. Alma betonade att genom Jesu Kristi försoning är barmhärtighetens armar utsträckta mot dem som omvänder sig. Han ställer sedan genomträngande och djupa frågor som, är vi beredda att möta Gud? Håller vi oss ostraffliga inför Gud? Vi bör alla begrunda dessa frågor. Almas egen erfarenhet av när han inte följde sin trofasta far och sen på ett dramatiskt sätt insåg hur mycket han behövde bli förlåten och vad det innebar att sjunga sången om den återlösande kärleken är mäktig och fängslande. Allt som minskar vår hängivenhet är av betydelse, men två utmaningar är både vitt spridda och betydelsefulla. Den första är ovänlighet, våld och övergrepp i hemmet. Den andra är sexuell omoral och orena tankar. De här kommer ofta innan och ligger till grund för en minskad hängivenhet. Det sätt som vi behandlar våra närmaste på är av grundläggande betydelse. Våld, misshandel, brist på hövlighet och respektlöshet i hemmet är inte acceptabelt. Varken mot vuxna eller mot det uppväxande släktet. Min far var inte aktiv i kyrkan men var ett mycket bra exempel. Särskilt i fråga om hur han behandlade min mor. Han brukade säga, Gud kommer att hålla männen till svars för alla tårar de får sina hustrur att fälla. Samma begrepp betonas i familjen, ett tillkännagivande för världen. Där står det, det som förgriper sig på maka och barn kommer en dag att stå ansvariga inför Gud. Oavsett vilken kultur vi växt upp i, oavsett om våra egna föräldrar misshandlade oss eller inte, så får vi inte misshandla någon annan fysiskt, känslomässigt eller verbalt. Behovet av hövlighet i samhället har aldrig varit större. Grunden för vänlighet och hövlighet läggs i våra hem. Det förvånar mig inte att det offentliga talet har förfallit i samma takt som familjens sönderfall. Familjen är grunden för kärlek och upprätthållandet av andligheten. Familjen främjar en andra där religiösa vanor kan frodas. Frid och glädje finns verkligen på jord i ett älskat hem. Sexuell omoral och orena tankar bryter mot normen som frälsaren ger oss. Vi varnades i början av den här tidsutdelningen om att sexuell omoral kunde bli vår största prövning. Sånt uppförande utan omvändelse skapar en andlig torka och förlust av hängivenhet. Filmer, tv och internet visar ofta förnedrande budskap och bilder. President Dieter F. Uchtdorf och jag besökte nyligen en by i Amazonas djungel och såg att det fanns parabolantenner, till och med på några av de enklaste hyddorna där. Vi gläddes över att all den underbara information som det här avslägna stället hade tillgång till nu. Vi insåg också att det knappast finns någon plats på jorden som inte påverkas av liderliga, omoraliska och upphetsande bilder. Det här är en av anledningarna till varför pornografi har blivit sån plåga idag. Jag hade nyligen ett mycket upplysande samtal med en 15-årig bärare av Aronska prästerömmet. Han hjälpte mig förstå hur lätt det är i den här tiden av internet för ungdomar att nästan av misstag utsättas för orena och till och med pornografiska bilder. Han påpekade att de flesta principerna som kyrkan undervisar om De stöds av samhället i stort i den mån att de åtminstone till viss del säger att det kan ha förödande konsekvenser på hälsa och välbefinnande om man bryter mot dem. Han nämnde rökning, droger och alkohol bland ungdomar. Men han sa att det finns ingen liknande protest eller ens betydande varning från samhällets sida i stort mot pornografi eller omoral. Mina kära bröder och systrar, den här unga mannens analys stämmer. Vad är svaret? Profeter och apostlar har i åratal betonat vikten av att man lever efter evangeliet i hemmet. Föräldrar, det är länge sedan som regelbundet deltagande i kyrkans möten och program, även om sånt är viktigt, räcker för att uppfylla ert heliga ansvar att undervisa era barn om att leva moraliska och rättfärdiga liv och att vandra rättrådigt inför Herren. Med president Monsons tillkännagivande den här morgonen så är det ytterst viktigt att ni trofast uppnår det här i hemmen som är en tillflykt för hemmen, för vänlighet, förlåtelse, sanning och rättfärdighet. Föräldrar måste ha modet att filtrera eller ha kontroll över internet, tv, filmer och musik. Och föräldrar måste ha modet att säga nej, att försvara sanningen och bära mäktigt vittnesbörd. Era barn behöver veta att ni tror på frälsaren, älskar er himmelska fader och stöder kyrkans ledare. Andlig mognad måste blomstra i våra hem. Mitt hopp är att ingen lämnar den här konferensen utan att förstå att vår tids moraliska frågor måste tas upp i familjen. Biskopar och ledare i prästadömet och biorganisationerna måste stödja familjen och se till att andliga principer lärs ut. Hemlärare och besökslärare kan bistå, särskilt där det finns barn med ensamstående föräldrar. Den unge man jag nämnde tidigare frågade uppriktigt om apostlarna kände till hur tidigt i livet man behöver få undervisning och skydd mot pornografi och orena tankar. Han betonade att i vissa områden måste det här ske innan barnen lämnar primär. Ungdomar som har utsatts för omoraliska bilder i tidig ålder är mycket rädda för att de redan har diskvalificerat sig från att verka som missionär och ingå i heliga förbund. Det kan göra att deras tro skadas svårt. Jag vill försäkra er ungdomar om att läran om omvändelse är sann. Att ni genom den kan kvalificera er för himlens välsignelser. Det är vad frälsarens försoning handlar om. Var snälla och tala med era föräldrar eller en rådgivare ni litar på och rådgör med er biskop. När det gäller moral tror en del vuxna att om de följer ett enda övergripande humanitärt projekt i princip så upplever det behovet av att följa frälsarens lära. De säger till sig själva att sexuella förseelser inte betyder så mycket om jag är en bra person. Sånt tänkande är ett grovt självbedrägeri. En del ungdomar har informerat mig om att det inte är coolt i vår kultur att försöka för mycket inom vissa områden, bland annat genom att följa religiösa principer för noga. Fastna inte i den fällan. Under dopet så lovar vi att ta på oss Jesu Kristi namn och besluta oss för att tjäna honom in till änden. Ett sådant förbund kräver modiga insatser, hängivenhet och integritet om vi ska fortsätta att sjunga sången om den återlösande kärleken och vara i sanning omvända. Ett historiskt exempel på att hängivet står fast och orubbligt under alla omständigheter visades av en brittisk olympier som tävlade under 1924 års olympiska spel i Paris. Eric Liddell och hans skotska pappa var missionär i Kina. Och Erik var en djupt religiös man. Storbritanniens olympiska ledare blev rasande när han vägrade, trots enorma påtryckningar, att springa kvalloppet för 100 meter som helst på en söndag. Han vann till slut 400 meters loppet. Och Erik Liddells exempel när han vägrade tävla på söndagar var mycket inspirerande. Beskrivningar och hyllningstal till hans ära har refererat till de inspirerade orden från Jesaja. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Liddells berundansvärda uppträdande påverkade storligen vår yngsta sons beslut att inte idrotta på söndagar och framförallt hans beslut att ta avstånd från orättfärdigt och världsligt uppförande. Han använde citatet från Jesaja i sitt bidrag till årsboken. Eric Liddell efterlämnade ett stort exempel på beslutsamhet och hängivenhet till en princip. När våra ungdomar följer president Monsons råd och förbereder sig att gå på mission Och när vi lever efter principerna som frälsaren undervisar om och bereder oss att möta Gud, så vinner vi ett mycket viktigare lopp. Då ger den helige anden oss andlig vägledning. Till er vars liv inte är i ordning vill jag säga: kom ihåg att det aldrig är för sent att låta frälsarens försoning bli det centrala i vår tro och våra liv. För att säga det med Jesajas ord: om era synder än är blodröda ska de bli snövita, om de än är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Det är min innerliga bön att vi alla tar de nödvändiga stegen för att känna anden nu, så att vi kan sjunga sången om den återlösande kärleken ur djupet av vårt hjärta. Jag vittnar om kraften som finns i frälsarens försoning. I Jesu Kristi namn. Amen.